Så jag är hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Späckat, avsnitt 128. Nördpodcasten där vi pratar om allt från film, serier, tv-serier och annat strunt. Jag heter Tommy Jansson och med mig idag har jag Niklas Lundqvist. Tja Niklas.
Tjena Tommy, allt väl?
Förlåt, innan... Gud vad du snackar. Jag ska bara öppna den här dosan. In med en fet bak. Här. Jag ska bara ta min långburk 10% här också. Vänta. Vad tycker du? Nya Tommy.
Du verkar ju väldigt... vet inte.
Vänta. Jag ska bara logga in på... fans.com. Ja, förlåt.
Ska du betta eller?
Ja, men du vet. Men Jörgen och Bulten och grabbarna, de står och väntar på mig nu i dörren. Jag ska iväg ju. Det är ju du som har skapat det här ju.
Ett monster.
Sport-Tommy. Jag börjar snusa, dricka långburkar och hålla på lag. Vad säger du?
Ja, det är väl så här huliganism som väntar runt hörnet också. Du är redan där kanske. Du vevar på stan.
Jag bockade min första person igår på T-central.
Ja, vad är det som har hänt? Vill du utveckla?
Nej, men vi pratade lite om det i förra avsnitt. Vi hade börjat doppa tårna i Formel 1 och har ju blivit helt tokig i det nu. Till och med folk runt omkring mig har ju till och med kritiserat mig och undrar vad problemet är. Jag började lägga upp bilder och sånt och skicka till vänner till oss när jag sitter och tittar på träningen på Formel 1 och folk säger att det där är ju bara utvecklingsstörda typ. Eller?
Ja, du har ju till och med gått mer all in än vad jag har gjort med det där. Som sagt, vi var inne på det förra gången. Det har hänt någonting de här två veckorna sedan vi spelade in, för du stod ju fortfarande liksom och vägde lite. Ska jag satsa helhjärtat eller bara stå och kika på vid sidan om? Men nu har det hänt någonting. Du skrev ju till mig eller till oss att du längtar till och med efter nästa race.
Jag längtar jättemycket efter nästa race faktiskt. Nu har det här blivit en sportpodd helt plötsligt, vilket vi också fick kritik typ ifrån av vår vän Carl,
ja,
som ifrågasatte den här peppen vi hade innan för Blood Bowl 3.
Vad har försvunnit?
Vi ska återkomma till det, vad som har hänt med det. Det måste vi, det är vi nästan skyldiga att ta upp, känns det
som. Ja, det måste vi göra. Ja.
Nej, men jag har ju haft noll sportintresse typ tills, jag vet inte, det hände någonting. Jag började titta på Drive to Survive samtidigt som man börjar följa Formel 1 och man börjar sätta sig in i förarna. Och nu när man har liksom personligheter och allting och ett ansikte på allting och följer det viktigaste allt, meme-konton, så blir det ju väldigt kul helt plötsligt. Alltså, anledningen också är att jag har ju fått ett sånt där håll käften internetpaket, vilket betyder att Viaplay ingår. Och nu kommer ju nästa fråga. Premier League. Är det någonting jag ska sätta mig in i? Du sa ju förra avsnittet att engelsk fotboll var det bästa.
Ja, men jag tror också att det kräver ett helt annat engagemang.
Utveckla.
Ja, men dels så är det ju typ matcher varje helg. Och det är ju... Det är så enkelt med Formel 1 på ett sätt.
Jag glömde. Vi går vidare till nu...
Formel 1, då har du ju liksom allt i ett och samma race. Du missar ju ingenting, och det är kanske varannan vecka, var tredje vecka. Det är så mycket olika matcher. Det är mer komplext, skulle jag vilja påstå. Men
jag har jättenyfiken fråga där, för jag tittade på Premier League-schemat och tänkte så här, ja, men jag väljer ett lag, och så valde man Liverpool, så fick man skit för det. Men... hur hänger du med i alla matcher? För det är som du säger, det är typ 20 matcher känns det som under en helg. Liksom. Det är helt omöjligt att man kan titta igenom de andra. Sen fick jag en flashback när jag pratade med din fru. Att hon brukar hitta dig utslagen på soffan på nätterna. Och så är det någon Premier League-match som rullar i repris. Ja. Och då kom... Är det på den nivån man måste vara dedikerad?
Ja, precis. Man måste ta de här
matcherna. En lång burk också ligger framme där, halvdrucken.
Ja, Nej, men det går ju inte att se allt. Alltså jag prioriterar matcherna mellan storlagen och matcher där jag tror att det kan bli stökigt. De är roliga när det typ blir så här utvisningar och sånt där det spårar ur. Men sen brukar jag ju somna till de flesta. Det är väl tyvärr sanningen. Och så får jag kolla på sammandraget efteråt. Mm. De går ju ganska sent ofta matcherna. Formel 1 är ju bra. Nu går ju det också i lite olika tidszoner och sånt. Men det är ju oftast mitt på dagen där man är hyfsat pigg, även fast man kan nicka till. Men jag har en motfråga till dig nu då. Nu när du är en Formel 1-entusiast. Kommer du bojkotta Qatar-racet i oktober? För det var väldigt mycket fina ord från dig nu när det var fotbolls-VM.
Jag säger så här. 10 poäng. Service 10 poäng. Engagemang 10 poäng. Racet 10 poäng. Du har inte hängt med eller?
Nej.
Nej.
Vad var det där för något?
Det var ju en intervju med Zlatan Ibrahimovic här en vecka.
Ja.
Han satte på och fick sitta poäng på fotbollsspel.
Mänskliga rättigheter. 10 poäng.
Ja, vi får väl se. Har vi inte doppat tårna i det lite ändå nu när de två första racen har varit i de här rika arabländerna?
Ja, Saudiarabien och... var det Bahrain också, eller?
Ja, men precis. De har ju inte lite pengar där, tror jag inte.
Nej, precis. Det är ju en superkorrupt sport. Det är ju värre än fotboll som du har kastat in i. Så det är bara liksom att...
Ja, men FIA för det första känns ju så jävla shady.
Ja, det är värre än FIFA. Det är svårt, men...
Och gud vad, där förlorar vi våra... tror jag. Vi måste nästan skapa en, vi har ju pratat om när vi skulle göra en sportpodcast, kanske. Jag har ställt massor med dumma frågor 2 minuter långt, credits.
Och jag ger lite luddiga svar. Men det blir skitbra.
Somnar.
På soffan.
Såg du matchen? Ah, jag sov.
Djupgående analyser. Kul. Ska vi gå vidare till något vi bottnar lite mer i?
Absolut. Vi gör ju som stående segment varje avsnitt att vi väljer X årets bästa film, och nu har det kommit till 2006. Och jag säger redan på förhand här igen, jag tror att vi har samma film faktiskt. Du sitter och nickar här, lyssnarna hör det.
Ja, men precis. Ja, men, det var ju några, de flesta avsnitten har ju varit så här, ett mönster att jag har valt liksom de här stora klassiska mästerverken och du har valt de här filmerna som ingen har hört talas om. Men sen förra avsnittet så enades vi ju att Zodiac var bästa filmen, och nu tror jag som sagt att det kanske händer igen.
Vi hade en lyssnare också på, som skrev på Discord, som plockade upp den också och gillade den väldigt mycket.
Kul! Vi kan inspirera.
Så det är väl lite det som är grejen med det här också, att vi försöker liksom skaka fram de här toppfilmerna, och kanske folk som har missat den för... Och så får man jättegärna skriva in sinne också på Discord-kanalen eller någonting. Ska vi räkna till tre igen då?
Ja, det var så kul förra gången.
Vad sa du?
Det var så kul förra gången, så vi gör det igen.
Ja, osynk också.
Ja. Tre, två, ett... Children of Men. Ja, men Alfonso Cuarons dystopiska thriller som väl kan liknas lite vid The Last of Us, i och med att det är en liksom ofrivillig låtsaspappa eller pappafigur som ska eskortera mänsklighetens hopp i form av en liten flicka genom ett fruktansvärt landskap där det lurar faror runt varje hörn. Jag var ju med i Shiny-podden, eller som du kallar den, Seniorpodden, för några veckor sedan, då vi listade de bästa filmerna genom tiderna, och det här var faktiskt med på min lista. Den liksom platsade i sammanhanget med alla de här klassikerna, ansåg jag. Den är ju, ja, vad blir det? Det blir väl 15 år på nacken, lite mer än så, som den har. Så den kan väl räknas som en science fiction-klassiker. Eller vad säger
Absolut.
Du?
Absolut. Ja, herregud. Men den är ju så... Jag kommer ihåg att jag hade lite fördomar mot den här filmen innan jag gick och såg den. Jag tror det skulle bara vara en liksom stökig postapokalyptisk film. Men den är ju så otrolig nervig och snygg. Liksom. Och den är liksom framtiden utan att den ska innehålla en massa med... vad säger man, som är tex eller någonting och sånt där.
Flygande bilar och såna här liksom saker inte ja, med precis. I den här filmen.
Det känns bara liksom som det är ja, men som det skulle kunna hända nu idag, bara att det är liksom ett decennium in i framtiden liksom.
Mm.
Men sen är det ju också fotot också från jag tror han är mexikaner också, Emmanuel Lubezki tror jag uttalas, som är helt jävla galet. Du har den där ökända eller kändare då, bilscenen där kameran liksom så här snurrar runt i 360 grader i bilen när de möter ett par så här motorcyklister. Och sen slutscenen är ju väldigt svårt att glömma. Den är ju väldigt intensiv faktiskt. Det är väldigt sån här en tagning, lång tagning liksom.
Mm.
Där det händer massor med saker runt omkring. Nej, helt otrolig film faktiskt, Children of Men. Och här var det ju även också där... Clive Owen då, som har huvudrollen, växte otroligt mycket för mig. Han gjorde så väldigt mycket bra filmer under den här tiden. Closer var ju också en sån här, jävla vad bra han är där. Och Born Identity och Sin City och allting sånt där. Han är ju helt otrolig under den här tiden. Sen började han göra teater eller någonting, jag vet inte. Han har typ försvunnit lite.
Ja,
eller?
Tråkigt. Eller han har gjort lite tv-serier, typ så här The Nick och de där.
Just
men
det.
Länge sedan man såg honom i något riktigt bra. Så vi glömde ju säga typ det som väl är den mest uppseendeväckande med premissen, att i framtiden så kan inte, det föds inga barn. Och hur reagerar mänskligheten på det? Att det liksom så här, samhället börjar kollapsa för att man inser typ att vi närmar oss någon sorts apokalyps i och med att det kommer inte komma någon fler. Jag tycker just den grejen är spännande. Var det inte Victor Lejonhuvud som bara snodde det rakt av till sitt spel Rain of Reflections? Inte så originellt, men skit i det. Nej, men den Alfonso Cuarón, han hyllas väl nästan oftast för typ Gravity och Roma. Men det här är ju enligt mig hans klart bästa film.
Ja, herregud. Och jag kan verkligen rekommendera Din mamma också, heter den väl... som är en otroligt härlig och smått obehaglig roadtrip-film. Det var väl hans genombrott, kan man inte kanske säga. Men hans stora första spelfilm, mexikanska film. Är jättebra i den.
Just det. Även gjort en Harry Potter-film, ser
jag. Ja, den bästa av dem. Men jag tänkte... förlåt, men jag måste även säga... Det var den här filmen och en film till som jag satte 5+ på. Kan du gissa... vilken andra film det var? Det stod mellan de här två.
Nej, men vi har ju till exempel...
Men till exempel, du kan ju inte bara sitta...
Ja, men ska jag säga...
Vilket rum...
Den andra som du gav... Som du valde mellan.
Mm. Nu kommer du... Du får inte gå in och hålla på och grotta runt.
Eller? Nej, okej. Okay. Ja, men vadå? The Prestige, eller?
Nej.
Pans Labyrinth.
Fan, vad bra den är. Jävlar vad Prestige är bra.
Pans Labyrinth.
Nej.
Överskattad. Nej, men då vet jag faktiskt inte.
Om jag säger Darren Aronofsky.
Ja, The Fountain. Kom den det
The
året?
The Fountain. Ja, jag satte 5+ på den. Den är, åh, vad den är så jävla bra. Det är inte så här Mogwire och Mona eller någonting som gör musiken till den också. Med Cliff...
Clint Mansell.
Clint Mansell, så heter han.
Jo, det var otroligt länge sedan jag såg den.
Jag kommer ihåg att jag hade så sjuka höga förväntningar på den här filmen. Och så bara, jag vet inte, de bara... exploderade egentligen. Det var ännu bättre än vad jag trodde den skulle vara. Alltså så otroligt soundtrack i nu. Sen var det väl att Brad Pitt skulle vara med i början, kommer jag ihåg också. Men hoppade av.
Hugh Jackman tog rollen. Mm. Bra år för honom då, med The Prestige också.
Ja, men precis. Och Ellen Burstyn följde ju med, som hon gjorde i Requiem for a Dream också.
Just det. Ja, som sagt, det kommer bli mer Aronofsky senare i programmet. Kan vi utlova.
Just det, spoiler. Mm. Nej. Härligt. Ja, jag har nyheter som vi brukar bli lite glada när det går dåligt för andra, vill säga. Men lite så här, kan man säga David och Goliat grej liksom, att de här stora giganterna när de börjar falla liksom mer och mer. Nu har det ju kommit ut att det inte gått så jättebra för den här DC filmen Shazam. Mm. Jag vet inte om någon hade några högre förväntningar utav den ens, men den har vi spelat in så här ruskigt dåligt. Och helt plötsligt börjar liksom regissörer och skådespelare liksom peka finger mot varandra och skylla på varandra. Och The Rock har ju hamnat
i blåsväder.
Igen egentligen. Jag har haft jättemycket... jag har sett upp till Dwayne Johnson, jag tycker han är rätt rolig, men desto mer jag läser om honom så verkar ju vara en man med hybris och ska liksom skoskava in sitt namn överallt. Eller har jag fel?
Nej, så är det ju definitivt. Och jag såg ju hans Black Adam som var väldigt deprimerande för att den liksom var så poänglös. Och där i slutet då, spoilers för Black Adam då, så den slut i deras post-credit-scen var ju den som fick mest uppmärksamhet, för att där möter han Superman, alltså Henry Cavills Superman, som sen efter det då har fått kicken typ, eller han kommer inte anlitas för av James Gunn i DC Universe längre. Men då, som jag har förstått det nu, och det som har kommit upp nu här efter Shazam 2, är att tanken ursprungligen var att Zachary Levi's Shazam-karaktär skulle dyka upp där istället, att det skulle kännas mer naturligt på något sätt och bygga hype inför Shazam 2. Men The Rock sa väl typ så här: Shazam, vad är det för något? Jag ska ha Superman. Det är den enda som är värd nog att möta Black Adam.
Ja.
Och sen har då Zachary Levi har väl typ lagt ut det här på sitt Instagram och bekräftat att det stämmer enligt honom. Eller kanske försöker skylla på något då, att det inte gick så bra för Shazam 2. Jag är lite delad till det här. Dels tycker jag att det är kul när det går dåligt för superhjältefilmer, för att det kan inte hålla på nu med det här länge till, känner jag. Det måste till något nytt. Men jag tycker det är tråkigt för att det är David F. Sandberg som ligger bakom den, och han verkar vara en otroligt sympatisk herre och rolig på Twitter. Så här är ett riktigt bakslag för honom, och jag hoppas inte att det här liksom förstör hans Hollywood-karriär.
Absolut inte. Men något jag kan hoppas på är väl att han går tillbaka till det han vill göra, kanske då. Skräckfilmer då.
Ja, han har ju sagt det, typ att no more superheroes.
Nej, men precis. Och det kan jag förstå, för att om du har de här... Alltså nackdelen med superhjältefilmer som redan har en franchise bakom sig är att du ska plisa så otroligt många, och att du har liksom ett stort jävla företag liksom som andas en bakom ryggen hela tiden och ska vara inne och peta, tror jag, väldigt mycket. Jag tänker väldigt mycket på Star Wars universumet nu, när de börjar också sparka massor med producenter och allting sånt där, att det när det inte går bra så ska det liksom rullas huvuden liksom, och det ska alltid finnas någon syndabock. Det är fan ingen lätt bransch, tror jag, att jobba i ändå. Även fast du och jag sitter och myser här.
Ja, oh, nej, precis.
Alltså, om vi säger så här, personerna förtjänar ju ingen skit, men man måste ju, de måste ju förstå samtidigt, alltså de här höjdarna, producenterna, att det här är ju, nu, just nu mjölker vi ju bara ur den här produkten. Det är inget kul längre. Nu känns det som att man bara släpper bara för att liksom. Det finns verkligen någon hjärta eller hjärna bakom det.
Ja, så känner jag också. Och som sagt, Ant-Man senaste pratade vi om, när den fick svidande kritik. Så det är, hoppas väl på att det är en trend, och att de här personerna får göra andra saker istället. Jag vill inte att någon ska bli arbetslös och sådär, men tänk på även svensken Daniel Espinosa som gjorde Mobius.
Ja, oh, just det. Den
Hollywood-karriären är också rökt, känns det som. Så han får väl gå tillbaka och göra någonting annat nu.
Ja, men varför tackar man ja till det? Jag hade ju också tackat ja förstås till att göra det. Men jag vet inte.
Nej.
Jag tror de har rätt så bra i plånboken i alla fall.
Ja, de överlever nog. De får göra som Alfredsson och göra Jönssonligan-filmer här hemma. Komma hem.
Hörru, vi har spelat en hel del spel faktiskt. Jag vill bara några avslutande ord om Wulong som jag pratade om i förra veckan. Team Ninjas Souls-like liknande Sekiro-spel. Det är avklarat, klockar det väl kanske, det vet jag inte ens faktiskt, så det kan jag bara skita i att säga. Men det tog i alla fall sin tid.
Ja.
Men jag är otroligt nöjd. Det här är ju ett av årets bästa spel. Hands down. Dock måste jag väl ändå säga att gick väl... Tomgång är väl kanske fel ord att säga, men spelet vart ju lättare och lättare desto längre in du kom, liksom, att du vart mer och mer overpowered.
Ja, det var inte så att du blev skickligare, utan det var mer att du fick starkare gear.
Gear får man inte, men man levelar upp sin karaktär och låser upp nya abilities som gör att man kan tackla fienderna ännu lättare. Så, alltså spelet, vi har ju kommit överens, nästan alla vi som satt spelare, var ett väldigt bra surr i en chatt som jag är med bland annat spelat Gotipoddet och snacka videospel. Där alla var överens, nästan kändes som att det svåraste var i början av spelet, alltså själva tutorial-uppdraget. Och sen var det väl lättare och lättare. Sen var det med någon slags håll käften boss man mötte i mitten, men sen ändå har det liksom rullat på. Men det sagt behöver inte betyda att det är ett dåligt spel. Det är otroligt, har varit så här, skitbra kontroll, väldigt kul att spela, väldigt lätt att liksom hoppa in, kul pill med abilities och allting sånt där. Jag tror du skulle faktiskt gilla det ändå. Tå på det.
Ja, men hur står det sig mot Nio-spelen då, som är väl närmast jämförelsen?
Nio-spelen föredrar jag absolut. Det är, för det första är det ju två helt olika spel, men Nio 1 och 2 är ju, det är ju darlings för mig. Jag älskar ju de spel, men de är ju som sagt annorlunda. Det är som att jämföra kanske Dark Souls med Sekiro, skulle jag säga. Just för att det finns ännu mer pill i nya spelen och olika typer av vapentyper. Där känns det som verkligen man hoppar mellan olika vapen. Här är väl nästan alla vapen likadana, tänker jag väl, i slutändan. Utan här handlar det mer bara om att vara duktig på att parera och kontra sina fiender. Men det är sån otroligt... Alltså, du vet, en sån här känslan när man får in en block, det känns så jävla bra. De har lyckats med det så otroligt bra att... den här blocktekniken, counter-tekniken...
När den sitter bra så är det typ en av de roligaste mekanikerna i såna här fighting-spel.
Även det kommer ofta så här klingljud, det brukar vara
exakt.
Så här, Nej, det är så skönt alltså. Men verkligen, jag rekommenderar det faktiskt. Jag är jättenöjd över det. Men har lagt det på hyllan nu. Vill du hoppa in med någonting?
Ja, men jag kan nog göra det, tror jag. Faktiskt. För så här var det. Jag måste ju ge dig väldigt mycket cred för att du de senaste veckorna verkligen har burit podden på dina axlar när du har spelat alla de här storspelen dag ett, egentligen. Och,
jag har ju bränt ut mig nästan.
Ja, det,
alltså, det glömde jag ju säga. Jag skulle nästan säga i början av podcasten att jag har blivit... just nu ligger jag en liten svacka när det kommer till spelandet. Jag tittar mer på serier och film just nu, faktiskt. Men, ja.
Nej, men så jag tänkte, nu måste jag avlasta dig lite. Men något annat du gör, det är ju att du är ju vår liksom communications manager, får man säga, som är i kontakt med spelutgivare och fixar koder till oss så att vi kan spela alla de här spelen. Och då pratade vi om, du och jag då, eller jag hörde mig för lite, tror du att du kommer få något till Resident Evil 4 Remake? Och du sa, jag ska se vad jag kan göra. Och sen några dagar senare så ser jag att du har skrivit till mig. Och så öppnar jag. Och så ser jag att det är en kod där.
Det är en DP.
Nej, sen skriver du. Här är koden till Rubber Bandits till Nintendo Switch. Men jag måste ju hålla masken. För jag blir ju ganska besviken. Jag säger, jaha, okej, vad är det här? Men så här, ja, absolut. Det här ska vi spela. Och spoiler, sen fick vi ju en Resident Evil 4 remake-kod.
Den tatuerade in på Lil Tompa, skickade en DP till dig.
Ja, precis. Men då kan vi lika gärna nämna Rubber Bandits, så har vi det ur världen. För det här, det är ju ett typ partyspel som kan väl liknas lite till Overcooked-spelen.
Det passar väl dig.
Det borde göra det, eftersom jag älskar Overcooked. Men man kan väl säga att det går ut på att du har ju lite så här lustiga karaktärer som du spelar som. Och det här är ju liksom ett co-op-spel framförallt. Jag och min fru har testat det här. Att det finns typ 30 olika banor. Vi har kört igenom allihopa.
Hoppla!
Ja, det gick ganska snabbt ändå. Men en typisk bana är att du liksom, det är så här tjuv och polis i lite så här overcooked gang beasts tappning. Att du är lite så här sladdriga figurer som springer runt på en bana där du ska ta loot, dollar, sedlar.
Innan... Men spelar du mot eller med varandra?
Man spelar med varandra, man samarbetar.
Mm. Och sen har du liksom förstås.
Ja, och sen har du liksom poliser som dyker upp och vakter som hoppar ner i den här banan och börjar jaga efter dig när du har tagit pengarna, och då ska du bara ta dig till utgången. Och det gör du liksom genom att hoppa på lite olika plattformar och kanske trycka på knappar så att det öppnas en lönngång. Ibland kommer en helikopter och hämtar dig, vilket påminner mig om typ The Division när du ska... Fan vad bra det var när man skulle fly från typ The Dark Zone.
Fan, det är så jävla sjukt alltså. Fan vilken bra idé det var egentligen.
Ja, det var... Jag har inte sett något liknande faktiskt.
Jag har sett en sak så liknande. Det var när din gubbe stod still i 10 minuter. Vi undrade vad som hade hänt och trodde det hade hängt sig. Men då hade du bara tagit av headsetet och gick och satte dig på tronen. Alltså, du var ju du ny i multiplayer-världen. Du fattade inte hur man betedde sig.
Jag trodde att du bara pausa.
Du pausade, gick iväg. Din gubbe stod bara still i de här mjuka rörelserna. Psykopat.
Ja, men så Rubber Bandits. Det är lite trött på den här typen av spel där det är liksom lite lustig, så här sladdrig kontroll. Du ska liksom, kan rycka tag i varandra och putta varandra och ta upp saker och slå folk med.
Mm. Det är Fall Guys och
Gang. Ja, men exakt. Fall Guys är väl bra jämförelse. Det är lite komiska karaktärer. Du kan låsa upp nya karaktärer och nya kläder om du samlar mer loot. Och de här typ 30 banorna tror jag det var. Tanken verkar vara att man ska liksom spela dem och försöka få så bra high score som möjligt.
Mm. Spännande.
Så vi spelade det en kväll. Ja. Min fru tyckte inte att det var särskilt kul. Jag fick så tvinga.
Fick hon en utskällning eller?
Ja, mer så här suckar typ så här, det här.
Varför ger han de här spelen till oss, Niklas?
Hon är inte efterbliven, men ja. Alltså, det är Tommy som har skickat det här. Vi måste spela det. Det är bra content för podden. Ja. Men jag skulle tyvärr inte kunna rekommendera det. Jag vet inte hur mycket det kostar.
Jag tror det kostar typ 50 spänn.
Då kanske det kan duga för en kväll. Om man är fyra stycken kanske det kan vara ganska kul. Men...
Ja, mellan 50 till 100 spänn beroende på vilken plattform du köper på att se.
Okay.
För det finns ju till PlayStation, Switch och allting. Men, men precis, är det ett bra krökspel det här? Hinka lite bärs och köra med sina polare.
Skulle kunna vara det, men jag tror att det är lite för in... Alltså visst, det är ganska invecklat skulle jag säga för någon som aldrig har spelat förut. Det funkar ju inte som ett så här Mario Party-spel, att vem som helst kan hoppa in och trycka lite. Utan du måste nog ha lite förförståelse för vissa spelmekaniker. Vi hade ju min frus bror på besök från Västervik och tänkte att jag skulle testa spelet på honom. Men han somnade innan vi hann... börja spela. Och jag tror inte han hade kunnat spela det heller, om jag ska vara ärlig. Det är lite
ni utnyttjar hela tiden hantverkaren. Ni ringer över honom så får han sätta sig i bilen från Västervik, så får han bygga om hela huset.
Ja, och så säger vi typ så här, du kan få spela det här nya spelet.
Som tack. Rutavdrag, absolut.
Inte. Ja, lite så är det. Ja, men Rubber Bandits, som sagt. Inget så här superrekommendation. Kanske om det är jättebilligt. Vill du sticka emellan med...
Ja, men jag sticker gärna emellan, så spar vi storspel till sist. Ja. Jag har, och jag kommer vara väldigt kort här. Jag har spelat Diablo 4, eller Diablo 4 som den heter, i kompiskretsarna här. Otroligt efterlängtat spel, både från mig och typ hela världen kan man säga. Det har väl varit lite så här spridda skurar när det kom till så här åsikter och sånt där om både Blizzard och hur de har liksom hanterat Diablo-franchisen de senaste åren. Absolut inget jag kommer prata om nu, utan jag tror alla känner till det liksom. Men nu är det väl typ 12 år sedan skulle jag vilja säga. Och det här är bara beta nu som är släppt. Men nu är det typ 12 år sedan trean släpptes. Och Blizzard ska ju typ göra en revansch då och försöka ta igen de här andra storheterna som har kommit ut efter Path of Exile, Lost Ark är väl typ de två stora giganterna. Och nu under betan har ju allting varit egentligen som man kan förvänta sig utav en beta. Det har varit långa kötider. Jag tror det stod när jag loggade in var 120 minuter. Det tog kanske en timme egentligen, men jag gick och gjorde annat så länge, så det var inte superfarligt egentligen. Men sen efter det så flöt det faktiskt på, tycker jag ändå. Och det är mycket som känns igen från trean, skulle jag säga. Ja, några har väl jämfört det här med andra spel, men jag tycker väl ändå att det är väl hugget och stucket som liksom samma typ av spel egentligen. Det är top-down, asymmetrisk vy, action-RPG. Du ska liksom dräpa finerna och plocka upp loten och liksom späcka din karaktär med BIS, liksom, best in set, som det förkortas till. Och det är ju det jag sitter egentligen och väntar på. Alltså jag vill ju sitta och spela hela spelet. Det här med open beta och sånt där, det tycker jag är... Ja, jag går ju in en, två timmar, river av, testar och sen bara så man får ett litet hum. Men det som jag gjort nu är att jag har ju fått sån otroligt blodad hand på det. För det här är så jävla bra. Alltså det, allting känns igen. Det känns ju bara som en schysst uppdatering från tredje spelet grafiskt och plus liksom interface-mässigt liksom, att allting är bara så här finslipat. Men den stora frågan kvarstår ju liksom, hur kommer liksom endgamet vara i det här spelet, och det kan inte jag svara på. Jag har inte orkat gräva i det heller, men jag tror det kommer vara lite små instanser som de har hintat om lite i betan här, att du hoppar in i dungeons, får ett litet uppdrag, dräper en boss och så får du liksom loot för det. Alltså, är det här någonting som du kan komma spela?
Nej, tror jag kanske inte, men...
Varför? Du hatar sådana här typer.
Hur ska jag passa in i det här gänget?
Du hatar det här rövgänget jag sitter och spelar med?
Nej, jag älskar de här killarna, men... Jag tror att jag bara skulle vara en belastning.
Du vet att det är killar?
Va?
Det är bara tjejer.
Nej, jag är med i den här chatten. Det är riktigt rövgäng. Nej, men... Ja, men jag är glad för att det har ju fått väldigt, det var lite oväntat tycker jag att det här har fått så otroligt positiv bass nu kring sig. Inte bara från er utan många andra. Så att det verkar som att de har typ lyssnat på den kritik som har varit på sistone och gjort något riktigt robust. Men vad med den här betan, betalade du för den då?
Nej, absolut inte. Det är en open beta som var nu i helgen.
Så nu får, nu får man inte spela längre?
Jo, det får man visst. Så jag tycker ändå att du ska ladda ner det här och prova på det bara för skojs skull. Ofta du sitter och kinesar med ögonen just nu. kan du bara ladda ner till konsol? Det finns på PlayStation, vet jag. Xbox lär det finnas också. Eller till data. Så bara prova på det ändå. Kolla bara hur det känns. För det är någonting mer att det är... Det här att det droppar ny loot, det är väldigt lätt att liksom späcka om sin karaktär, stoppa i nya gears och sen liksom köra vidare för att man blir starkare och starkare. Liksom.
Men fighting, är det bara att trycka på en vänster musknapp?
Ja, men nu beskriver du det som gubbarna på jobbet beskriver, typ som DJ. Liksom. Det är så jävla lätt, man trycker bara på play och sen körs det igång. Det är så mycket mer så. Alltså, grejen med Diablo-spelen eller alla de här action-RPG-spelen är ju att Du ska testa gränsen hur långt du kan gå. Liksom. Alltså visst, spelet har ju ändå ett main mission i början, men sen i slutet så ska du ju bygga den perfekta gubben som ska liksom ta dig. I trean hade du någonting som heter Rift, alltså att du skulle ta dig igenom en ladder hur långt du kunde komma med din gear. Och desto starkare var det, desto längre kom du och desto bättre utdelning fick du. Och det var det som var så jävla beroendeframkallande, att man satt och pillade med sin gubbe, läste folks bild och liksom letade efter det där perfekta geet för att liksom ändra någon decimal eller någonting på sitt sätt. Det är helt otroligt så här beroendeframkallande. Men jag kan inte se liksom hur upplägget kommer vara för fyran nu egentligen. Men det kommer säkert vara något liknande. De är ju inte helt dumma i huvudet. De vet ju vad folk vill ha. Hoppas jag.
Men vilken av alla de här karaktärerna tror du skulle passa för mig då? Som nybörjare?
Ja, men det är Indiebabban.
Va? Vem är det? En originalkaraktär?
Det är Barbara. Jaha, som Barbara heter i kompisgänget Indiebabban.
Okej.
Okay. Bara för alla späcker honom så här med sina egna builds. Mm. Att man, vi har sagt, alltså det är otroligt internt humor.
Ja.
Att istället för att följa någon sån här main streamers bild eller någonting, så har vi alltid späckat Barbaren med vår egen bild. Sitta på någon jävla skitbild. Och då har vi sagt att den är väldigt indie. Och därför blir det Indiebabban.
Det låter som någon sån här Babasonic indieklubb.
Ja, men precis. Det är väl lite därifrån. Det. Det ska, den bilden ska försöka vara så svår och unik som möjligt. Den ska liksom sticka ut. Och då har man lyckats med sin Indiebabba.
Ja, det låter som något för mig.
Ja,
ja, men jag ska ladda ner det till PS5.
Mm, ja, men gör det. Testa jag tycker nästa ändå, avsnitt. Ska prova. Jag tror det säkert finns en här local co-op. Inte kanske i beta, men i slutspelet. Du och din fru? Frågetecken. Mm-hmm. Utropstecken.
Kan bli något där, faktiskt. Snyggt.
Men jättenöjd. Jag är jätteglad i alla fall för att testa det. Och jag ser jättemycket fram emot det här när det kommer i juni. Tror jag.
Mm. Precis.
Nu jävlar.
Nu åker vi.
Nu åker vi.
Spänn fast er.
Får jag höra?
Till slut så fick jag ju då en kod till Resident Evil 4 Remake, som är mycket efterlängtat hos mig. Capcom har ju verkligen skämt bort oss de senaste åren, dels med nya originalspel, 7an och 8an, men även remakes på 2an och 3an, som alla har varit fullträffar i princip.
Absolut.
Och för min del, jag har ju brukar alltid säga typ att 1an, 2an, 3an är mina favoriter, för att där fanns det någonting unikt Resident Evil-aktigt, hur man nu ska beskriva det, som har varit svårt att återskapa i senare delar. 4an markerade ju verkligen en ny start i och med att man gick över till mer actionfokuserat med den här kameran över axeln, som väl egentligen inspirerat alla liknande actionspel som har kommit sedan dess.
Jag kommer inte ihåg hur... jag bara spelat fjärdspelet en gång.
Samma här.
Fan, rätta mig om jag är fel. Men var det till GameCube det kom till första gången?
Ja, precis.
Ja. Var det någon tankkontroll där? Eller hur funkar det? För jag spelade demo till 4an och då var det att man kunde röra sig och skjuta samtidigt.
Ja, jag tror att tankkontrollen försvann i och med det här... om det var i och med 3an eller någonting sånt där. 4an, då var det mer den kontrollen som vi använder idag egentligen.
Ja, men man kunde väl inte gå och skjuta i dem? Du var tvungen att stå still?
Nej, det kan du nog ha rätt i, faktiskt. För det är lite lurigt det här, för 4an, jag spelade också bara när det var nytt. Så jag har lite svårt att avgöra vad som är gammalt och vad som är nytt här. Vilket är ganska nice ändå, för att det känns nästan som att spela ett nytt spel där jag ändå kommer ihåg vissa fragment, vissa bossar. Och framförallt kanske de här sekvenserna när du ska stänga in dig i hus och de här byborna försöker klättra in på stegar och genom fönster och du kan liksom barrikadera dig och ställa för.
Som vi gör med Gotipodden och spela till.
När de försöker komma in.
Nej!
Fruktansvärt. Ja, nej men så... Det är, som sagt, 1an, 2an, 3an brukar jag säga är mina favoriter, men nu när jag spelar 4an så har jag så svårt att argumentera mot dem som säger att det här är det bästa spelet i serien.
Nu
börjar han ta i.
Ja. Men om jag bara får sticka in bara jättesnabbt här. Du fick ju koden, jag kommer inte ihåg bara för idag. Men sen skriver du till mig en, två dagar efter, jag vet inte vad vi pratar om. Men då har du redan skrivit att du liksom klockat över 10 timmar. Ja. Och jag liksom sätter kaffet i halsen. Jag vet att du är ju väldigt snål med dina speltimmar. Att ja. du spelar en timme och sen kan du sitta här hemma hos mig på nyårsafton och säga ja, det här var gott för mig, och så har du knappt rört spelet.
Sen
är det bråk i hela natten.
Ja. Men det är ju något... Till att börja med,
klarar det?
Nej, men jag är halvvägs. Det här är ett långt spel.
Oj,
om du minns det. Jag tror det är 16 kapitel totalt.
Och du ligger på kapitel?
8, så ungefär halvvägs. Det finns ju 3 stora delar. Första delen är byn, omgivningar. Andra delen är ett stort slott, som du kanske minns. Där de här kultisterna börjar dyka upp. Och sen tredje delen är man ute på en ö. Men det här är lite så här en så här remake där jag tänker att man har en ganska romantiserad bild av originalet. Och när man spelar det originalet så håller det säkert inte alls idag. Men jag tänker ju nu när jag kör det här att det var så här det kändes att spela fyran när det begav sig. Så de har liksom gjort mest finputsningar av ett ganska fulländat koncept. Så det är ju inte en lika stor remake som tvåan var. Det här är mer en reimagining kan man säga. Där de har, som jag förstått, lyft ut vissa delar som de inte tycker håller längre för att få till bättre pacing. Och gjort mycket sådana här quality of life improvements som man kallar det. Där man nu bland annat kan parera.
Skjuta presidentens dotter.
Nej. Man kan parera med kniven.
Okay,
så att det, striderna får ju ett helt annat flow. Och det är ju lite kul när man gör såna här roundhouse kicks på gamla tanter som flyger upp så att typ deras kjol bara fladdrar i vinden.
Ica-kön nästan.
Precis.
Tar upp
självscanningskön så liksom.
Roundkickar
de. Nej, men alltså det här, det är så otroligt. Det är också liksom värt nu att återbesöka delar. För den här köpmannen som du kommer ihåg kanske, som var väldigt så här klassisk.
What are you buying?
Han ger en vissa uppdrag också där du kan gå tillbaks och genomföra saker för att få ännu bättre, ja, mer pengar, mer loot helt enkelt. Så att det blir mer som ett, finns även typen som jag tror är nytt, du vet när man har mött det här sjömonstret där man åker omkring i en båt. Så följs det nu i remaken av ett område där du kan fritt utforska den här sjön och lite olika delar runt om. Så det känns nästan som ett God of War-spel, lite semi-open world. Men det är ändå så här, pacingen är helt otrolig. Det går typ inte att lägga ifrån sig, för de här kapitlen är ändå ganska korta. Så att du vill starta nästa på en gång. Ja, jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Det är ett väldigt... Har du några frågor?
Ja, absolut. Nej, men du pratar om pacingen och så. Är det fortfarande de här, för det är väl det folk hatar mest, kommer jag ihåg, från fyran här, eskortuppdragen. Och så det... var det väl att man kunde titta under kjolen.
Ja, det vet jag inget om. Men, men visst, de har gjort Ashley då. Man ska ju rädda...
Det var väldigt små kontroverser där. Förlåt, jag avbryter här nu. Rädda Ashley, ja.
Presidentens dotter, ja. Ashley. Och det var ju störigt att hon kunde dö då av de här byborna. Nu är det att hon kan inte göra det, men hon kan liksom bli bortburen. Så du har ett gäng sekunder på dig att skjuta monstret i benet så att han tappar henne. Och då sitter hon där och jämrar sig lite medan man kan skjuta av alla de här. Och du kan även liksom... be henne att hålla lite avstånd om du vet att nu kommer det tuffa fiender, så att hon backar undan lite och inte ställer sig mitt i vägen. Okay. Så det tycker jag att de ändå har adresserat.
Men det är ingenting du stör dig på?
Nej, faktiskt inte. Det känns som det här måste ju varit ett av de första spelen där man gick runt med en följeslagare, typ som i Last of Us.
Jag tycker Ico är väl typ väldigt...
Ja, det kanske var... Ja, det kom ju också där under den tiden, ja. Ja, men det är ett väldigt kul spel också att spela när min fru sitter och tittar på. För att det händer ju nya saker hela tiden. Det är mycket action, inte så mycket dödkött. Och hon, man är ju typ i de spanska bergen i det här. Och hon är ju halvspansk, så hon har ju översatt lite vad de här byborna säger när man närmar sig och börjar skjuta på dem. Då säger de typ så här, donde esta, typ så här... Vem är du? Så här, var kommer du ifrån? Så här, lite sådana grejer. Men sen går de mest bara runt och och rabblar massa rappakalja, typ så här, massa...
Estrella.
Estrella. Och så har jag även frågat henne lite så här, är det stereotypiskt skildrat av de här spanjorerna? Men hon säger typ att nej, det är väl typ så det är uppe i bergen där det är.
I Växjö.
Mycket konstiga saker. Supernöjd än så länge.
Hur står det här sig mot de andra Resident Evil Remake-spelen, 2:an och 3:an, tänker jag väl på?
2:an känns som så här svårt att toppa. 3:an fick ju mycket kritik för att de hade tagit bort många av delarna. än så länge så tycker jag att det här kanske är uppe där med tvåan.
Mm.
Men jag har också vaga minnen av att sista delen av spelet på ön var väl den svagaste. Jag vet inte om du har någon minnen.
Jag kommer fan inte ihåg någonting. Jag, som sagt, jag spelade här en gång och det var när det kom ut. Sen har inte jag spelat sen dess.
Nej, jag minns ju ändå många delar från de slottet sjukt. Och bydelarna, men ödelen är liksom borta från minnet, så det är väl, ja, vi får väl se. Men jag har även sett lite, alltså det kommer ju otroligt fina betyg till det här, 10 av 10 nästan överallt. Mm. Men jag har sett lite backlash från gamers här och där.
Finaste vi har.
Ja, nej, men ibland
det är så här, gatekeepers.
Ja, men jag har några såna här fula thumbnails på YouTube där det är typ en gamer som begraver ansiktet i händerna och säger typ "Don't play this, they ruined Resident Evil." Och jag tänker inte klicka på det där och ge dem någon klick. Men jag snappade upp något att någon tyckte att det är alldeles för trögt att styra Leon då. Att han är väldigt långsam och tung. Och jag tyckte jag lite i början också att han var lite otymplig, men nu har jag liksom kommit in i det. Och det adderar ju till den här panikkänslan, om du minns, när de här motorsågsmännen kommer i ryggen så här, och du försöker vända dig och du är ganska trög och sådär. Så jag tycker att det passar in i...
Men kan man inte göra för mig att man kan trycka så här dubbelt bakåt eller någonting, så vänder man sig så jättesnabbt.
Det kan man göra här också.
180 grader.
Precis. Så jag tror att gamersna har missat det bara.
Alltså det här, vi måste ändå ta, jag började ninja googla lite snabbt här på Resident Evil 4 thumbnail worst game för att få upp det här. Det är så kul när de har så stora versaler, röd text, garbage, och så är någon som begraver sitt ansikte verkligen. Och jag slår på honom, jag vet exakt vad han kommer säga. Det är ju bara snubbar också som gör det här. När man sätter på det så här: "Don't get me wrong, I love this series. I play all of them, like 2000 times. So I know what I'm talking about." Och sen börjar den jävla skitgrejen.
Ja, precis. Han har aldrig spelat något.
Nej, han, precis. Ofta är det typ en 14-åring eller någonting.
Ja,
don't, alltid. Så för, det, varningstecknen när de börjar sina videos. "Don't get me wrong."
Ja, då är det varningsklockor hos mig.
Då är det SD-varning.
Ja, men... om vi säger så här, vad, för jag har funderat lite på hur många såna här remakes vill vi ha av Resident Evil-spel. För jag tycker väl kanske att man skulle kunna sätta punkt här.
Vill du inte ha femman och sexan?
Femman, väldigt tveksamt hur väl det skulle lira idag. Det finns någon så här olustigt över att så här, man kommer som en så här vit man till Afrika och ska meja ner massa...
Alltså.
Det var lite så här. Skulle inte flyga lika bra idag. Eller flög inte bra ens då, skulle jag säga.
Nej,
så jag vet inte om jag vill se det. Och det här med co-op-delen, visst, där finns det ju mycket förbättringspotential. Och sen vet jag att Code Veronica har många fans. Och många var besvikna över att det var inte det som det blev en remake på. Men jag skulle nog helst se att de går över till Dino Crisis nu, Capcom. Börjar göra om de spelen istället.
Nej, men Code Veronica skulle jag faktiskt vilja ha en remake på, för det har inte ens jag spelat. Jag bara spelade första öppningsscenen där i fängelset eller vad det är man börjar i.
Just det.
Så det skulle jag faktiskt hellre vilja se. Dino Crisis, det... Snälla Niklas, du måste släppa det där skitspelet. Alltså, så bra var det väl inte. Det är väl mest du och din sån här konstiga kärlek till dinosaur som är så jävla...
Ja,
smått skev är det väl ändå.
Jag såg Capcom kom ut med det här Exoprimal i sommar, som ser ut som en sån här Earth Defense Force rip-off.
Exoprimal, vad det heter.
Jag tycker inte alls att det ser bra ut. Nu. Nej, jag tycker det ser skitdåligt ut.
Alltså jag tycker alltså det är Mex, det är dinosaur och det är co-op. Nu kör vi. Jo, men det kommer vi ju lira. Jag tror du kan spela typ 6 personer samtidigt också. Det är, du, jag och så det där jävla rövgänget i chatten som du försöker begrava bort.
Det är taget.
Ja.
Vi tar det.
Jag har sett 2 serier jag jättegärna skulle vilja prata om bara jättesnabbt. Det är absolut inget nytt, så därför kommer jag hålla mig väldigt kort. För det första är att jag hade så mycket otroliga fördomar mot tv-serien Ted Lasso. brittisk fotboll i komediform fick jag ju vart jag säger råslak på första gången jag hörde själva pitchen. Men efter att ha hört bland annat typ så här, Anton från Gotipodden och Dennis från Spelat har tjatat på mig nästan att jag måste titta på den här, så har jag tagit tummen ur röven och tagit igenom första säsongen. Jag måste säga det är i stort sett 5 plus serie. Alltså, jag är helt förtrollad i det. Jag får exakt samma känsla som när jag såg Sex Education för första gången. Det här att de är så otroligt duktiga på att skriva karaktärer och trycka in mångfald bland karaktärerna utan att det blir så här att man blir skriven på näsan. Och att det inte ska vara sån här gap-skratt-komedi utan kanske, jag vet inte, myskomedi kanske är väl rätt ord om du förstår vad jag menar.
Mm.
Den känns väl inte, alltså, små trams är den väl ibland, men den har ju, det den vinner på att den har ju så otroligt mycket hjärta i sig faktiskt. Och jag älskar den jättemycket. Jag vet att du har tittat någonting på den, va?
Jag har sett hela första säsongen. Jag vet inte om jag tycker den är så bra.
Mm. Ja, eller... På TV Time så stod det highly rated by Niklas.
Nej, stod
jo,
det?
Jo, ja. Så jag tänkte, ja.
Ja, men... För ja, men
berätta.
Jag tänkte, det här är ju perfekt för mig. Som gillar fotboll och brittisk humor och sånt. Och den var helt okej, okay, men för mig att jag tyckte den var lite så här... Den var ju inte så kul som jag hade trott. För jag gillar ju ändå Jason Sudeikis. Det är väl som du säger, mer av ett drama.
Mm.
Jag vet inte om jag tycker de här fotbollsspelarna, deras karaktärer var så fängslande. Och sen hörde jag ju att... Jag tror att jag också liksom blev lite påverkad av att många är ju jättebesvikna på säsong 2.
Ja, jag vet inte vad det är. Det ska bli spännande att se den. Jag har inte hunnit bita tag i den. Men...
Ja. Jag har väl också tänkt se den vid tillfälle, och nu är tredje och sista säsongen har väl precis haft premiär.
Precis, och det är där jag liksom blir glad också. Jag har hört att det är tredje säsongen som man börjar nu ska även vara den sista. Och det känns väldigt skönt, för då, ja, som vi brukar prata om, då vet man att man har ett slut på det hela också.
Mm.
Men jag är i alla fall supernöjd. Jag tycker den här var perfekt, det jag behövde. Jättemysig, svinskön att titta på.
Så korta avsnitt.
Korta avsnitt, C2 bara poppar ut de här färgerna. Det är... fan vad Apple TV är den snyggaste liksom, streamingtjänsten. Alltså, de har ju verkligen lagt liksom, pengar på att allting ska bara så här, flyta på, känns det som, av någon konstig anledning.
Mm.
Det ser skitsnyggt ut. Alltså, den är väldigt välproducerad på det sättet, tycker jag. Men jag är jättenöjd över Ted Lasso. Jag tyckte det var jättemysigt. Jag behövde en sån film. Jag har gått i mål med, jag pratade om den för några avsnitt också, då var det så här, mitt i säsongen, jag kallar man det så här, part one tog slut, men det är den koreanska thriller-serien The Glory. Det är en miniserie som går på, eller som, den går ju på Netflix, men den är avslutad nu. Part två kom ut i veckan, de sista 8 avsnitten, så tillsammans är väl typ 16 avsnitt. Jag och min fru, vi tog oss igenom alla de här 8 avsnitten på typ 2-3 dagar. Vi var ju som fastklistrade på den här upplösningen, på den här hämndfrillen. Kort, för er som inte minns, är ju att det handlar om en kvinna som har blivit utsatt för så här grovt misshandel under sina så här, både psykiskt och fysiskt, av sina klasskamrater, och i så här 18-20 år så har hon planerat typ en hämnd när hon kommer tillbaka till den här staden och ska liksom möta sina liksom gamla klasskamrater för liksom spela ut dem mot varandra, för liksom få ner de här pjäserna en och en, och det är så otroligt tillfredsställande alltså.
Men är det alltså liksom kanske inte vill spoila, men är det en sån mordserie eller är det mer typ sätta dit dem?
Sätta dit dem är det mer, för hon vill ju så här, hon vill det är inte Kill Bill att hon hänger liksom hon vill inte få blod på sina egna händer, utan det är många av de här karaktärerna som var jävliga, alltså de har ju liksom skapat familj och vissa har barn och allting sånt där.
Mm.
Så hon har ju någon grej att barn och folk runt omkring får inte bli på påverkade utav det. Och därför gör, alltså det som är så snyggt och tillfredsställande är att hon sätter en plan i verk som gör att de här onda karaktärerna misstolkar vissa situationer och börjar gå emot varandra istället för att och liksom förgöra varandra. Och hon är ju bara någon sån där marionett, de är ju så, det är hennes marionettdocka liksom.
Hon drar i trådarna.
Ja, precis. Det är så, jag vet inte, det är så jävla skönt att se när man sätter dit såna där jävla mobbar. Alltså vi vet man stod och satt och bara jublade vissa avsnitt när de åker dit. Det är otroliga härliga twister och sånt där. Enda nackdelen är att sista avsnittet så är det typ bara att de ska gå runt och säga att de älskar varandra och det är väldigt, väldigt koreanskt och asiatiskt vart på slutet.
Tillrättalagt, eller?
Alltså slutet är jättebra, men sen är det som att de släpper ett avsnitt till där de ska liksom runda av allting och det var väldigt så här, utdraget. Det är den enda liksom nackdelen med den här tv-serien. Men jag tycker absolut man ska se den om man gillar en schysst thriller. Jag får med att det var någon på vår Discord-kanal som hade börjat titta på den, tyckte det var väl lite svårt
att hänga med, va?
Ja, precis, hänga med på grund av namnen. Men jag känner att ge den en chans och bara flytt med ändå. Jag kan hålla med dig där med att ibland kan det bli lite stökigt med namnen, men du har inte så många karaktärer att hålla reda på liksom. Du har liksom bara 4-5 mobbare och sen huvudkaraktären och sen liksom 2-3 karaktärer runt omkring liksom. Så det gäller bara att komma in i det, så flyter det på faktiskt, tycker jag. Är det något du kommer att titta på?
Ja, men jag har ju tänkt det, den står på listan. Hur många avsnitt var det totalt, minns du det?
Jag tror det var typ kanske 16 eller någonting.
Okay.
Så det är uppdelat i 2 delar, part 1, part 2. Så det är 8-8.
Det är ganska många avsnitt, men det är ingen så här utfyllnad eller något som
nej.
Du behöver.
Nej, nej. Men jag kan ha... Ja, men räkna med runt 8 avsnitt per säsongsdel.
Mm.
Men jag tycker det är... Ja, otroligt bra pacing. Sen kanske det var skönt också att vi fick det där uppehållet. Men det sjukaste var ändå att vi såg väl den i november, första delen. Och nu kom den ut nästa del i mars. Och jag kommer ihåg allting. Det var liksom jättelätt att bara... Så då har de liksom gjort något avtryck på.
Ja, verkligen. The Glory på Netflix, som sagt. Vi har ju sett en film också av en regissör som vi håller väldigt högt. The Whale av Darren Aronofsky som går på bio just nu. Och som plockade hem en Oscar för till Brendan Fraser som den här vad säger man? Överviktiga. Nej, han lider av fetma. Det får man säga.
Han är ju,
ja, sjukligt.
Min storasyster sa rolig grej att hon fick typ hälsoångest bara att titta på honom.
Ja, men det...
det är ju att vi kommer att återkomma till.
Ja, det lär vi nog göra. Filmen handlar om att han utspelas i princip bara i hans lägenhet. Bygger på en pjäs, så har ju sin förklaring. Där det kommer lite folk att hälsa på honom. Han kan ju inte ta sig ut direkt. Han är så här lärare på distans. Undervisar... med sin webbkamera avstängd, för han vill inte visa upp hur fet han är. Så
typ som jag nu när vi sitter.
Precis. Men så visar det sig att han har en dotter som han inte har träffat på en massa år, och han börjar känna att han måste återknyta kontakten med henne, men det är inte så lätt efter alla de här åren. Och han har även lite andra kompisar som rör sig i den här lägenheten. Det dyker upp någon sån här snubbe från en domedagssekt som ska försöka liksom få honom att se ljuset eller någonting så här. Och den påminner ju då lite om en annan Darren Aronofsky-film, lite grann i premissen, The Wrestler, där med också en sån här skådespelare, Mickey Rourke då, som var lite på dekis, som får chansen att komma tillbaka och i den filmen då ska återknyta kontakten med sin dotter. Men om man ska jämföra så kan jag ju säga direkt att jag föredrar nog The Whale. Jag tycker mer om den här filmen faktiskt. Jag är väldigt berörd. Vad tyckte du?
Otroligt faktiskt. Jo, men jag håller med, och det är väldigt kul att se Brendan Fraser tillbaka. Inte så, jag ska absolut inte säga att jag har saknat honom eller någonting. Det menar jag inte på för att vara elak. Nej. Men varken Mumien eller Djungel George eller vad fan han har varit med i, varit så här filmer som jag har sett. Jag kommer, vet
de är inte viktiga
jag
för din liksom.
Nej, absolut inte. Men jag gillar ändå, även sådana här, precis som Mickey Rourke, att sådana här härliga comebacks. Men samtidigt börjar man ju ändå ifrågasätta det här att nu är det ju förstås en fat suit han har satt på sig, en så här rejäl, att man skådespelare gör en kontrastroll vad de egentligen brukar göra, och så gör de en comeback, och då brukar man säga att, eller brukar säga, men det brukar bli en sån där en Oscarslåsning, alla gillar liksom en underdog story. Och då, man har ju himlat lite i förväg nästan ögonen, att man blir ju lite cynisk nästan. Men jag måste ändå säga, när jag har sett klart den här filmen, vad är den, en timme 40 minuter, nästan två timmar kanske till och med, så är Brendan Fraser är ju värd den här Oscarn, tycker jag. Jag tycker han är helt otrolig faktiskt, hans monologer han håller och känslor och hur han rör sig och allting. Jag tycker jag är svinbra. Jag är superglad att, för Brandons skull, och att den här filmen kom faktiskt.
Det är ju någon scen när han typ så här verkligen bryter ihop och säger något i stil med så här: I need to know I've done one thing right in my life. Och tänker jag, där är Oscar klar.
Där
det var där den, han fick den.
Det är som Ellen Burstyn i Requiem for a Dream när hon pratar med Jared Leto och håller sin monolog där. Kommer du ihåg den scenen?
Nej.
När han kommer på henne att hon börjar ta de här bantningspillerna som är typ så här knarkpiller egentligen. Och så håller hon en monolog framför kameran som är, alltså, den är helt otrolig. Hon säger så här, I'm old! Man bara bryter ihop. Men då går ryktena att Aronofskys fotograf då bröt ihop då tydligen, och att det började imma på linsen.
Stark.
Stämmer absolut inte. Men Nej. Det är så här otroligt bra. Och jag håller med dig att det här vart ju en, alltså, när han säger de orden, där vart det ju liksom en Oscarssäkring liksom. Jag faktiskt att jag kommer ihåg när du och jag såg Downsizing på bio för första gången, som är en otroligt usel film av Alexander Payne, med så här, väldigt, väldigt, väldigt mycket tunga skådespelare, Matt Damon, Christoph Waltz, Kristen Wiig och allting sånt där. Så kommer den här nya Hong Chau in och bara kör över det här rövgänget. Alltså, hon var ju så jävla bra i Downsizing. Och då börjar man tänka så här, men det här är väl inte kanske, ja, men once in a lifetime kanske, eller någonting typ så här, att hon hade väl tur eller någonting. Men fan vad hon har bara levererat med nu. The Menu tyckte jag hon var bäst, absolut. The Whale nu är hon ju hur bra som helst. Alltså, hon är ju helt otrolig faktiskt, Hong Chau.
Precis, hon blev väl Oscars nominerad också för The Whale. Vann
Vem
inte.
Snodde den då?
Det var väl typ Jamie Lee Curtis. För Lång och trogen tjänst.
Det är jättemånga som har blivit irriterade på hennes vinst där.
Ja,
är du vän med dem?
Ja, lite grann. Det var lite konstigt. Nej, men det är, men jag gillar verkligen The Whale. Jag var lite så här skeptisk på förhand som du också, där typ att Aronofsky gör typ en Oscarsfilm. Och jag tycker väl inte att den är lika spännande som typ Mother eller Black Swan, för att nämna ett par. Men för att vara en så här typ Oscarsfilm så är ju Aronofsky otroligt mycket mer spännande än det mesta andra i genren.
Spielberg.
Ja, precis. Och musiken var svinbra tycker jag också. Jag blev väldigt förvånad att det inte var Clint Mansell som hade gjort den. Det var någon
Clint Mansell är väl alltid med i Aronofsky-filmen?
Ja, men han är ju det, men inte den här gången. Det är någon Rob Simonsen. Jag kollade upp det, att Clint Mansell har varit med hela vägen fram till Mother. Var det ju han islänningen Johan Johansson som gjorde musiken, som de sen strök helt och hållet för att det passade bättre utan musik. Men jag är grymt imponerad av den här. Även, vad heter hon, Sadie Sink som spelar dottern tycker jag var väldigt bra.
Jag tyckte hon var svagast.
Tycker du?
Jag tyckte inte om henne. Okay. Jag vet att jag blir så irriterad. Hon är från Stranger Things.
Mm. Var du mest störd av hennes små tics? Eller var
ja, men precis. Jag tyckte hon var... Jag vet inte, med sin kamera höll på att springa runt och fotografera. Jag tyckte det var svagast med filmen. Jag måste ändå fråga dig, för jag började garva läppen av mig när du skickade ett meddelande till mig och skickade en bild på Homer Simpson, en av de här... Bart Simpson. Jag skickade tillbaka Homer Simpson, en av de här tjockisavsnitten när de är så här groteskt överviktiga. Alltså det är så sjukt att vi båda tänkte på samma sak. Men jag måste ändå säga att de här scenerna, alltså det finns ju flertal scener, alltså bland annat när Brendan Frasers karaktär liksom så här frossar i sig mat, typ så här kycklingvingar och sätter i halsen och reser sig upp och typ så här, alltså det blir nästan så här farsaktigt. Och jag kommer ju på mig själv, sitter du skrattar åt det här, att när han liksom rasar ihop och ligger på golvet liksom i en, som en säck liksom. Och det är såklart det medvetet, men den har ju fått mycket backlash, den här filmen, eller mycket vet jag inte, men det är väldigt många som är upprörda över den, att man för det första har man satt på honom med fatsuit, att man inte har tagit sig en riktig överviktig person, och sen är det väl liksom att det känns som ett skämt ibland, att det blir nästan så här komiskt på vissa ställen.
Ja, eller kände väl inte riktigt det. Det blir ju mycket upp till i betraktarens ögon, känner jag. Jag kommer ihåg, alltså jag tror Aronofsky vill ju typ utmana oss lite och göra något som är lite obekvämt, att det är typ en så här riktigt superöverviktig person, och det är ju så här, fetma är ju super vanligt, det är ju jättemycket större i USA till exempel än vad det är här, även om det börjar komma mer och mer. Jag minns när jag var i...
vanligaste dödsorsaken i Sverige är ju hjärt- och kärlsjukdomar.
Så... Ja, precis. Så att det är redan här. Mm. Nej, men jag minns när jag var i på ett så här kasino i Nevadaöknen, där det åkte runt liksom tjocka människor, tjocka gamlingar oftast, på såna här permobiler eller vad det är. Men typ ibland mellan de här enarmade banditerna, och så hade de så här syrgasmasker på sig typ för att orka sitta upp och dra i de här enarmade banditerna. Det är ju lite samma känsla i den här...
Ja, men det är så otroligt... Alltså, Aronofsky är ju någon slags misantrop, känns det som ibland. Alltså, på det sättet att han är ju väldigt duktig på typ... För det första är det ju alltid... Aronofsky ju, ska alltid trycka in det här bibliska. Jag tycker han är rätt så duktig med det, förstås.
Ja, just det.
Alltid någon smått biblisk metafor ska in. Men sen är det väl det här... det är ju en person vi får följa som har liksom... vad heter det, psykisk, alltså han är ju, han har ju ångest, depression, han är ju psykisk ohälsa heter det, letar efter, och liksom vill ta livet av sig på det här sättet liksom. Det här är ju liksom hans medvetna sätt att liksom avsluta livet, att liksom trycka i sig alla de här kalorierna tills han liksom bara exploderar liksom, för han har gett upp på livet liksom. Och jag vet inte, jag är supernöjd över det faktiskt. Jag tycker den har, alltså jag kan ju förstå vissa scener att det kanske sticker i ögonen lite, men jag tror han är ju någon slags här provokatör, Aronofsky, också samtidigt. Det är väldigt medvetet liksom.
Ja, exakt. Jag tror att han vill...
När han reser sig så låter det som en val eller vad det är, typ så.
Jag trodde ju att titeln anspelade på Brendan Fraser innan jag hade sett den. Att han var så... fet, att han liknades vid en val, men det är ju något lite annat. Eller det kan väl ses på många olika sätt, antar jag. Yes! Är det dags nu att gå i mål med The Last of Us-tv-serien och hålla ett litet spoilersnack? Så har ni inte sett den och inte vill bli spoilad, så är det dags att se ikapp och lyssna på det här sen.
Och det finns nog risk att vi kanske spoilar The Last of Us 2-spelet också, skulle jag nog säga faktiskt.
Jag pratade med min gode vän, din också, Henrik Tronstad, som inte har spelat spelen och nu är superförtjust i första säsongen. och såg fram emot det här spoilersnacket. Jag vet inte, vill vi spoila kommande säsonger?
Ja, men okej, okay, men då du har nog rätt. Vi håller oss till säsong 1 då.
Ja. Mm. Toppen. Behöver vi säga något om vad den handlar om? Nej.
Nej,
det vet man.
Naughty Dogs superstora hitspel har blivit nu TV-serie med Pedro Pascal. Nu kommer jag inte ihåg vad hon heter, Bella Ramsey.
Bella Ramsey.
Ja. Som spelar Ellie och Joel. Mm. Som ska liksom ta sig igenom USA för att liksom hitta ett cure. Ellie har ju vad de tror i alla fall, någon så här antikroppar i sig som kanske kan få fram ett
vaccin.
Så.
Precis.
Ingen jättespännande story.
Nej.
Faktiskt
inte. Vi pratade om de två första avsnitten och var supernöjda.
Mm.
Sen kom ju det här tredje superhyllade avsnittet som var en liten...
Du skrev till mig, vilket bögavsnitt.
Nej,
det var.
Nej. Verkligen inte. Det var det ju också. Men, ja.
Ja.
Men,
det var ett jättefint avsnitt.
Ja, det var toppenbra. Sen försöker sätta fingret på vad jag faktiskt tycker. För jag tycker att den är en jättebra serie. Man har blivit bortskämd nu, känns det som, av Craig Mazin och Neil Druckmann. Äntligen typ en tv-spelsadaption som kan mäta sig med de bästa tv-serierna. Kände kanske mot slutet att jag inte blev så berörd som jag vet att jag blev i tv-spelet då.
Kanske du lite hatade för att... ju tv-spelet ju.
Ja, men i efterhand har jag ändå uppskattat, alltså jag uppskattar ju storyn mer än gameplayet i Last of Us-spelen.
Men samtidigt har du ju sagt att det är en av de mest överskattade spelen som finns.
Det har jag nog kanske sagt.
Ja.
Kanske jag borde...
Det brukar du säga på fyllan i alla fall, när du ska provocera.
Nej, jag ska bara sticka ut hakan.
Ja. Ingen bryr sig.
Nej, precis. Nej, men lite är det ju när man har spelat spelet att man... Det är som en checklista av stora händelser från spelen som ska bockas av i varje avsnitt. Och att det kanske kändes lite framstressat mot slutet.
Okay.
Samtidigt så vet man, eller kanske ett avsnitt till hade behövts för att ge lite extra tyngd åt finalen. Men jag är ju nöjd. Men jag kan liksom inte, av någon anledning så kan jag inte vara liksom helt extatisk som jag kände som jag var i början. Vad känner du?
Nej, men du sätter fingret på någonting faktiskt. Och jag håller nog med. Jag tycker den vinner på, eller jag tyckte det var så skönt grepp, var att den vågade liksom hoppa i tiden fram och tillbaka för att sätta lite mer kött på benen på de här karaktärerna. Och det tyckte jag faktiskt den gjorde väldigt, väldigt, väldigt bra faktiskt. Men sen är det väl lite som du säger att det är... Det vart väl kanske lite liksom framstressat mot slutet faktiskt. Särskilt sista avsnittet gick väldigt snabbt, tyckte jag. Nästan oförtjänt snabbt.
Ja, det var det kortaste avsnittet såg jag på hela säsongen.
Ja, men det har du nog rätt i. Så där skulle jag nästan kunna vilja ha ett avsnitt till bara för att liksom fylla ut det. Liksom kanske bara för jag tycker att det är en serie som tjänar på att nästan ta sin tid ändå. Jag tycker även den har rätt mysiga stunder med bara Joel och Ellie när de är i det här sönderrivna liksom USA och bara går runt och ser saker och är med om saker och pratar om saker. Jag tycker det är skönt att de inte trycker in massor med klickers och zombies och sånt där i ansiktet på en, utan att de spar på det lite, och när det väl händer då skurar de upp till 11 liksom. Då sitter man ju och hoppar i soffan. Jag tycker att den balansen har de verkligen hittat. Men jag håller med dig. Det är någonting som saknas faktiskt. Och det är väl som allt när man ser någonting som är väldigt bra, att man kanske skulle vilja ha ännu långsammare tempo och kanske lite mer utfyllnad i det kanske.
Ja, precis. För det är ju, som jag var inne på, när man har spelat spelet och vet vad som kommer så kan ju det påverka lite att man blir aldrig chockad direkt. Jag gillade ju verkligen de första avsnitten där vi fick se Ja, men som när man hoppade till Indonesien eller något i den stilen.
Ja.
Jag hade gärna sett lite mer sånt, att man vågade bygga ut det här ytterligare. Och som sagt, mer scener med bara kanske Joel och Ellie. Och typ den här, när man kommer till, vad heter den staden då? Den här typ där de har byggt upp där de träffar hans brorsa. Kommer inte ihåg vad han heter.
Men, Thomas, ja.
Mm. Ja, det känns som där är de i så här 20 minuter och sen ska vi vidare till nästa nästa plats på den här färden. Kanske att man skulle våga lägga till ytterligare karaktärer på något sätt.
Ja, perfekt. Det var det jag tänkte precis säga också. För de gjorde ju med det här avsnittet med Nick Offerman bland annat. Mm. Som man säger, otroligt fräscht avsnitt där du helt plötsligt liksom ta in två karaktärer som visst fanns med i spelet. Men nu gjorde de väl kanske ett mer djupdyk i de karaktärerna. Och du har alldeles rätt tycker jag ändå att... när de är i den här staden så kanske man skulle ha ett, nu låter det, det är så fult att säga, men så här filleravsnitt där det kanske djupdyker i någon karaktär runt omkring bara för att få en härlig side story eller någonting sånt där. Den får inte vara rädd och landa lite i den här serien alltså, tror jag. Det här kanske man skulle liksom splittat upp första spelet i två säsonger till och med, tänker jag.
Ja, lite så. Och sen har man ju, och nu ska vi inte prata om dem, men de har ju sagt att typ tvåan har ju så mycket story att det kommer inte gå få plats i en tv-säsong.
Men det har de väl gått ut med, va?
Ja, det har de sagt att det är i princip bestämt.
Nej, men det är jättebra, men det var, det är inte 5+, kanske.
Nej,
det är någonting som saknas, som sitter och skaver igen. För det är ingenting jag irriterar mig på när jag tittar på det, men det är bara någonting lite extra som man vill ha där. Det är som man smakar på en god cocktail, men det är någon liksom sötma som liksom saknas där som man skulle vilja ha. Men jag ser fram emot nästa säsong och det är typ så 2024.
Ja.
Därför ingenting. Ja. Det var det. Vet du varför Renk vart kickad från där?
Vet inte om han varit kickad eller om det bara var att han skulle göra någonting annat och det inte gick att få ihop schemat. Jag tror inte att det finns någon konflikt mellan han och Craig Mazin som ju jobbade ihop på Chernobyl.
Nej, precis.
Kul att Ali Abbasi som svensk-iransk regissör gjorde de två sista avsnitten. Det hade jag ingen koll på innan, så det blev lite svensk inblandning i alla fall. Vet du förresten att Craig Mazin, att han är med... Han är en av skådespelarna i Mythic Quest.
Va? Din favoritserie?
Verkligen. Ja. Det är ju han som sitter, den här speltestan, sura speltestan, skalliga, som sitter och pratar med hon från Horizon. Han sitter och Q&A-testar med hon Horizon-tjejen. Mm. Ashley Birch. Så han är med den. Så jag tror att han är gamer på något sätt. Han kan materialet. Men jag skulle vilja att han, alltså Neil Druckmann har ju varit involverad. Och det är väl bra, men jag vet inte. Kanske behövs någon med lite mer distans till materialet som kan liksom skära mer och lägga till nytt där det behövs i kommande. Jag tror inte att det är bra att följa spelen till punkt och pricka.
Nej, utan du influeras mer av universumet och
ja, så faktiskt man,
våga doppa tårna lite mer i okänt vatten faktiskt, skulle jag uppskatta som det. Det var ju även väldigt många skådespelare som spelar Joel och resten av gänget som var med också. Ellies mamma var ju till exempel hon som spelar Ellie.
Ja, det var lite kul.
Ja, precis. Ja, men det var kul. Troy Baker som sagt fick man ju se där och sånt. Men stora hela jättenöjd faktiskt. Jag tycker Bella Ramsey och Pedro Pascals, alltså det samarbetet de har med varandra, hur de liksom riffar med varandra, är ju hur bra som helst faktiskt.
Ja, väldigt bra personkemi. Kändes som Pedro Pascal blev knäpp på slutet, alltså hans karaktär. Det fick någon så här galet i blicken. Var det så i spelet också? Jag minns inte.
Jag kommer inte ihåg. Jag har väldigt många roliga memes när han får så här panikattack som jag har sett efteråt.
Just när han står och hänger på stolpen.
Typ du när jag börjar fråga om Premier League-frågor.
precis. Ja.
När drar säsongen igång? Finns det mer än ett Manchester-lag? Börja hänga på stort.
Oh, jävla suck. Ja, ja. Men underbart.
Härligt.
Vad blir det nästa avsnitt då?
Men du ska ju sjuka med alla dig nästa avsnitt.
Det kan bli en specialare. Vem tänker du att du tar in? Du har ju ett stall där att välja bland.
Jag får vända upp och ner på rövgänget.
Och se vad som ramlar ut.
Ja, precis. Vad är för bondlurk som kom krypandes? men absolut. Vi löser till nästa avsnitt. Vad ska du göra förresten?
Vi ska åka upp till Järvsö och bo på ett varghotell.
Vad sa du?
Hallå? Det bryts lite.
Ja, kul. Varghotell.
Wolf Hotel. Ja, men vi håller lite öppet vad det blir nästa avsnitt. Något blir det i alla fall.
Tjena, tjena.
Ha det bra, Tommy.
Hej.